God morgon. Jag ska fortsätta på kroppsdels ämnet som vi tog förra veckan. Och Jenny, jag har till och med en PowerPoint den här gången. Gabriella har sagt att du gillar PowerPoints. Och det var faktiskt roligt att göra en PowerPoint. Det är som att man går igenom allt en gång till i huvudet. Vi pratade förra gången om att vad är det man blir frälst till? Eva, tack så mycket för ditt vittnesbörd. Det var väldigt roligt att höra din kontrast mellan före och efter. Hur du upplevde att du fylldes av liv och det liksom var en aktiv Gud plötsligt som var i ditt liv så. Alltså, Eva blev frälst till något, inte bara från någonting. Och det vi sa förra gången var att Paulus i Efesierbrevet använder 3 stycken bilder. Han talar om att man blir frälst till Guds hushåll eller Guds gods, lantgods som man tänkte sig på den tiden i Romarriket då. Där ett gods består av tjänare och arbetare och funktionärer som gör en massa olika saker. Och alla har sin roll på det här godset. Så ordet hushåll i Bibeln kan ofta gärna jämföras med ett gods. Så. Han talade om att vi blir infogade i ett tempel. Ett tempelbygge. Vi blir stenar i ett tempelbygge. Och han talar om att vi blir delar, kroppsdelar i Jesu Kristi kropp. Och alla de här 3 bilderna symboliserar helheter som består av delar. Plocka bort alla kroppsdelar från en kropp så har du ingen kropp kvar. Den består av kroppsdelar. Och samtidigt så när en kropp gör någonting så kan vi inte riktigt säga liksom, ja, nu var det fingret som gjorde så här. Därför att fingret gör ju bara små rörelser så här. Det är ju liksom hela kroppen som utför saker, inte bara vissa kroppsdelar så. Och jag skulle vilja utvidga den här tanken idag. Just det, det var en viktig sak också. Det som är roligt med kroppstanken är ju det att ingen del kan säga att det är den som gör något, som utför någonting. Utan tillsammans så åstadkommer de saker. Och resultatet blir, när församlingen fungerar så här, att det är Gud som får äran för det som görs. För vi själva fattar inte riktigt. Nej, men det var inte jag som förde den människan till tron, men det var inte jag som gjorde sig eller så. Det är liksom hela tiden en komplicerad process där hela kroppen deltar så. Och resultatet blir att Gud får äran för det här. På onsdag så ska vi ha faktiskt bibelstudium snarare än bibelsamtal. Och då kommer jag att sätta hela kroppstanken och allt det här i Efesierbrevets helhet. Alltså Paulus målar upp en enorm bild av världsherravälde, Kristi himmelsfärd och hur vår livsstil passar in i det här. Härskarna och makten och herrarna över detta, denna mörkrets värld, ondskans andekrafter i himlarymderna. Alla de här på något vis har en plats i det här pusslet som Paulus lägger i Efesierbrevet. Och i det här finns då detta med att vi är kroppsdelar. Så kom gärna på onsdag och så kan vi liksom gå djupt in i Efesierbrevets budskap. Men idag som sagt så ska vi utveckla den här tanken om just kroppsdelen, kroppsdelarna. När man blir en kristen så är det så att Gud genom sin helige ande flyttar in i dig som människa. Gud tar sin boning, gör dig till sitt hem för sig. Det här är en väldigt fundamental, viktig del i att bli en kristen. Att bara säga att man blir försonad med Gud, då tappar man liksom bort det som är Nya testamentets andra halva, så att säga. Försoningen är en sida, den heliga ande som flyttar in är den andra sidan. Och bland annat två saker är målet med det här att den heliga ande flyttar in. Den ena är att den heliga ande börjar bekämpa synden i ens liv. Alltså vi har de varelser vi är, jag vet inte om ni har tänkt efter förut, men vi är ju liksom intelligenta och samtidigt så är vi djur. Om man nu säger att djur inte är intelligenta. Vi har en intelligent sida och vi har en sorts djurisk sida. Våra drifter inom oss, vår hunger, vår längtan efter trygghet. Så de här sakerna är ju ganska dumma egenskaper som bara finns där och driver oss till olika saker. Och med vårt förnuft, med vår vilja, ska vi liksom försöka parera de här primitiva drifterna vi har. Och Gud har ju skapat dem också, de är ju bra. Tyvärr bara så är vår vilja ganska svag. Så att ibland så drar de här drifterna iväg med oss och vi lär oss och får in syndiga beteenden som vi kan kalla dem för. Och när den heliga ande flyttar in i ens liv så är tanken i Romarbrevet 6, läste gärna någon gång, att anden börjar bekämpa eller tygla eller parera de här djuriska drifterna, så att säga, som vi har, så att det blir en balans. Och det är den ena sidan, vi ska inte gå in på det idag, men det är en viktig del av den heliga andes funktion när han flyttar in hos oss. Men den andra är att Gud gör oss till en kroppsdel i Jesu Kristi kropp. Och den här kroppsdelen börjar nu få impulser ifrån huvudet som är Kristus. Och de här impulserna gör saker i oss, styr oss, leder oss, får oss att göra saker på ett sätt vi inte alltid är så medvetna om. Och på det här sättet så blir vi de här kroppsdelarna hos Kristus som gör sin lilla del. Och som vi sa förra predikan, så är det så att tittar man på en kroppsdel så är dess funktion väldigt, väldigt liten. Väldigt, väldigt obetydlig. Jag vet inte om ni har funderat på bukspottkörteln någon gång. Vad den gör inom er. Ja, det är inte mycket. Den sprutar väl ut saker liksom. Jag är ingen läkare, jag kan inte sånt. Men jag tror att den sprutar ut saker. Lite kemikalier. Hon sitter där och tycker att ja, det här var ju intressant. Att sitta och spruta ut saker i matsmältningen. Så. Och ändå så är den delen så viktig för helheten. Och det jag vill få fram idag, det som är poängen med det här, är att en kroppsdels uppgift är avgränsad, begränsad. Om vi nu är kroppsdelar i Jesus Kristus och vi ska göra så olika saker i Kristi kropp, så är det som vi ska göra hos Gud sett ganska avgränsat. Det är det här som är Marks funktion. Det är det här som är Areks funktion. Det kan vara flera saker, så va? Men det är ändå, man skulle kunna be Gud skriva en liten sån här uppdragsbeskrivning. Liksom, vad är det jag ska göra i ditt rike? Så skulle Gud kunna skriva ner, det här är din funktion i mitt rike. Och det är avgränsat. Är det här viktigt? Ja, därför att det här är viktigt i dessa dagar. Din uppgift i Guds rike bör inte bränna ut dig. Det bör inte leda fram till att du blir helt utmattad. Därför att det är avgränsat vad du ska göra. Nu finns det ju saker som liksom utanför. Jag menar, vi hjälper alla till med det här bygget här. Fikat ska fungera på söndagen. Och det är inte så att man behöver ha nådegåva för att klara av fikat och såna här saker nödvändigtvis. Utan vi gör en hel del olika saker. Men det som är din liksom uppgift i Kristi handlingar, så det är avgränsat. Det är inte så att du ska göra allt. Du ska inte göra allt. Du ska inte gripa in så fort det finns stora behov liksom, och hela tiden drivas av alla behov som finns på det sättet. Utan du ska fråga Gud, vad är min uppgift? Du ska upptäcka vad som är din uppgift. Vilken sorts kroppsdel du är i Kristus. Och sen, är det det som du ska göra? Och det här är befriande. I dessa dagar där vi hela tiden slits mellan allting som drar i oss. Och vårt dygn på 24 timmar tycks bli mindre och mindre och mindre. Och vi ska hinna med så otroligt mycket hela tiden. I den tanken så är det här väldigt befriande. Gud har en avgränsad uppgift för dig. Om vi tar Paulus, så ser vi oss honom, denna supermänniska, att han gjorde inte allt. Han hade inte alla funktioner. Han var inte församlingsledare, vad jag vet. Han åkte omkring och startade församlingar. Han förkunnade, han predikade, han botade sjuka genom Jesu Kristi kraft och såna här saker. Men han var inte församlingsledare. Han döpte inte så mycket, säger han i alla fall i första Korintherbrevet. Sista grejen här vet jag inte om jag kanske inte minns rätt, men så vitt jag vet så var han ingen profet. Men det kan ni gärna korrigera mig på sen. Det fanns saker som han inte gjorde. Jag kan ha fel på profet, men jag försökte gå igenom minnet här. När han säger så här till korintierna, när de tenderar att dela upp sig mellan Paulus och Apollos och liksom har liksom lite så här fanclubs kring de här kristna arbetarna, så säger han i första Korintherbrevet 3:5-6: vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som har fört er till tro, var och en med den gåva han fått av Herren. Jag planterade, Guds ord då, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Så vem är det då som har gjort det? Ja, men det är ju de tillsammans. Inte någon enda gjorde alla steg. Så han målar ju upp liksom. Men vi förstår ju att Paulus börjar förstå att hans uppgift var begränsad. Och han höll sig till det som var hans sak. Så. Det finns jag har studerat Romarbrevet sista året här. Och det finns en text som fick mig att rycka till när jag läste den. För jag tyckte den var något jag inte hade förstått förut. Och här tar han på nytt upp. Det här är också i samband med att Paulus räknar upp en massa nådegåvor och sådär i församlingen. Och så säger han så här i Romarbrevet 12, vers 3-8. I kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en av er: ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det. Sen kommer ett ord där i grekiskan som faktiskt bättre översätts med förtroende. Så jag läser förtroende där. Det står mått av tro i Bibel 2000. Så att var och en rättar sig efter det förtroende som Gud har tilldelat honom eller gett honom. Alltså Gud har gett var och en av oss ett förtroende, ett uppdrag, uppgifter. Och det ska man rätta sig efter. Ty liksom vi har en enda kropp, men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva, och så kommer sen hans lista då över olika gåvor. Så han säger i den här texten, i första raden där: försök inte ta dig uppgifter som Gud inte har gett dig. Försök inte ta dig saker där Gud inte har gett dig den utrustning du behöver för det. Och på nytt så ser vi den här bilden av att vi har en uppgift. Vi har, eller det kan vara flera uppgifter. Men vi har en avgränsad del som Gud har anförtrott var och en av oss. Och sagt, det är det här du ska göra. Det här är din del av helheten. Och håll inte på att ge dig in de andra bitarna så. För det är andra som ska sköta det. Och du ska vara beroende av dem. Det här var det första jag vill säga. Att en kroppsdel har en avgränsning på vad den ska göra. Och så som Kristi kroppsdelar så är det avgränsat vad vi ska göra. Det andra jag vill prata om är, det här är mer spekulativt. Det förra är jag väldigt säker på, det här är lite mer spekulativt. Det slog mig för några år sedan att i grekiskan så finns det vissa ord. Plero börjar de ofta på. Plero i grekiska. Som ofta översätts med fullkomlig. Eller i engelska översättningar perfect. En av de intressantaste verserna är i Matteus 5:48. Där det står, var alltså fullkomliga. Så som er himmelska fader är fullkomlig. I engelskan är det be perfect as your heavenly father is perfect. Eller något sånt där. Alltså perfekt. Bibeln talar om, för oss att vi ska vara perfekta. Eller fullkomliga. Och det här blir så här. Men det klarar inte jag. För jag är så otroligt imperfekt. Eller ja, icke perfekt så. Jag klarar inte av att vara perfekt. Det vet ju alla människor att jag inte gör. Här är några verser som tar upp det. Säg åt Archippos, se till att du fullgör den tjänst du fått i Herren. Fullgör bygger på den här ordstammen då i grekiskan. Plero. Filipperbrevet 3:15. Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Jaha, Paulus, är du fullkomlig? Grattis. Och har ni en annan mening på någon punkt så ska Gud upplysa er även där. Var alltså fullkomliga här då, texten som jag läste nyss. Så som er himmelska fader är fullkomlig. Alltså, de här orden tror jag vi missförstår. För jag tror att vi ser perfektion som någonting oändligt. Någonting utan gräns. Någonting som bara kan bli mer och mer och mer. Vi ska vara perfekta. Oj, men det är ju hur mycket som helst att vara perfekt. Och det här skiljer jag faktiskt på matematiken. Vi lever ju i ett teoretiskt samhälle. Och när vi hör ordet perfekt, liksom, ja men då börjar vi tänka liksom tallinjen som börjar på noll och sen bara ökar den. Och den kan ju bara bli längre och längre och längre. Alltså det finns inget slut på tallinjen. Och så tror jag vi tänker perfekthet eller fullkomlighet. Så. Men jag tror att judarna, har jag en känsla av, hade en annan syn på det här med fullkomlighet. Och därför blir de här orden väldigt intressanta för oss. För en jude tror jag att fullkomlighet innebar att det finns ett avgränsat mål som mer eller mindre kan uppfyllas. Vi kan uppnå det som ska göras. Vi kan komma upp till 100%. Så, det här får jag ut av de här orden, de här plero-orden då. När Bibelns författare använder dem så mycket. Så säger de inte, gör det oändliga. Utan de säger, det finns någonting här som du ska uppfylla. När Hanna spelar piano på lovsången. Där sitter du. Så har ju du ett uppdrag. Du ska spela relativt felfritt. ett antal sånger under en gudstjänst. Och i eftermiddag kommer du kunna säga, jag har uppfyllt mitt uppdrag. Det blev ett fullkomligt, jag hörde inga fel idag, så det blev ett fullkomligt uppdrag. Hon har fyllt den här avgränsade delen. Det som var hennes uppdrag idag har hon gjort fullkomligt. På engelska, she has perfected her bla 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 of piano music, någonting sådär. Hon har fullkomnat det som var uppdraget då för idag. Så här tror jag judarna tänkte. Så här tror jag det bibliska upplägget är, att det som Gud förväntar oss är avgränsat. Ibland, eller ofta, når vi inte upp till det som vi fullkomnar inte det vi ska ganska ofta. Men det är inte oändligt det som ska göras. Ni vet, Jesus var syndfri. Jesus var perfekt. Och ändå kunde man hela tiden säga, ja men han kunde ju ha botat en människa till. Han kunde ju ha hjälpt en människa till. Han kunde ju ha hållit en predikan till. Var han verkligen perfekt? Ja, därför att han uppfyllde det som var hans uppdrag och som var avgränsat. Ja. Vi lever idag i en tidsålder som målar upp saker som gränslöst. Jag jämför ibland hur det var när min mamma växte upp och hur det är när mina barn kommer bli vuxna. Alltså, de har ju alla möjligheter genom internet, genom alla smarta grejer och så. Va? Och när jag läser programmering nu och hör talas om vad vi ska använda programmering till, så säger de ju att liksom, det finns inga gränser. Vi kan utveckla hur mycket applikationer som helst och sälja hur mycket som helst. Det finns inga gränser. Det är bara öppet liksom, hur mycket möjligheter som helst. Vi lever i en sån tid. Och det här kan drabba oss som församling också. Att vi liksom, det är hur mycket som helst att göra. Det finns hur mycket behov som helst. Var ska vi börja? Och så fort vi lägger av, så fort vi inte orkar längre, så fort vi har gjort den här sista grejen, så är det som att vi ger upp. Ja, du kunde ju ha spelat en sång till, Hanna. Eller du kunde ju ha haft en gudstjänst till. Alltså det är som att, ja. Ja, men jag var ju tvungen att sluta här för jag har inte mer tid än så. Ja, men det är okej. Målet är inte att uppfylla en oändlig mängd behov, utan ett avgränsat mängd behov. Vi är kroppsdelar med speciella uppgifter som inte ska göra de andra uppgifterna som andra kroppsdelar ska göra. Det är avgränsat vad vi ska göra. Förstår ni tanken? Den är ganska skön, va? Ja, nu tror jag att en hel del av oss behöver kanske genomföra våra uppgifter bättre. Jag säger inte att vi alla bara ska slappna av. Min poäng är snarare att när vi strävar efter att bli de kroppsdelar som Gud vill göra oss till, så ska vi inte tänka att det är en oändlig mängd arbete i detta. Utan tänka att det finns för mig i min livssituation en avgränsad uppgift. Och den här vill jag uppfylla därför att Gud kan ge mig kraften så att jag når upp till 100% i den här uppgiften. Så att den blir klar. Och jag kan gå vidare till nästa uppgift som Gud har till mig. Det är den här tanken som jag tror kan få oss att få en mer sund och mindre krävande syn på Guds uppgift för oss. Så. Och det här kommer ut ur tanken att vi är kroppsdelar. Att vi är byggstenar. Att inte jag är templet. Det är intressant här, för sången vi sjöng var ju att jag är tempel. Och det står det också. Men Efesierbrevet har att vi är tempel. Och det är en annan bild. Han använder bilder på ett annat sätt. Vi är ett tempel där inte jag är templet, utan jag är en sten. Jag ska inte vara något annat än en sten. Jag ska vara en sten på det här stället. Och nu känner jag att jag fyller ut den här platsen bra. Och nu fyller jag min uppgift. Halleluja. Det här var härligt att vara en sten i Guds tempel. Och så får du vara sten på ditt sätt och någon annan får vara sten på sitt sätt. Jag ska avsluta med att bara prata lite om Paulus. Paulus visste inte riktigt vad han skulle göra, tror jag, när han gav sig iväg på sina missionsresor från början. När han började så hade mission inte gjorts inom judendomen. Det han visste var att han som jude skulle gå ut och tala om för hedningarna att det är dags att sluta tillbe er avgudar. Ni ska tillbe er skapare, Israels Gud. Ni ska omvända er från era vägar och börja vandra så som Gud vill att ni ska vandra. Så han åker ut och han sätter igång och predikar det här. Och så fortsätter han att bli förföljd och hoppar från stad till stad och åker hem. Och sen åker han ut igen. Och då har du de här grupperna av människor som har kommit till tro klumpat ihop sig. De börjar vara med varandra. De börjar hänga med varandra. Det fanns inget mönster för hur man är församling. Utan de liksom dras ihop där av den heliga ande. Och så märker han, men kära någon, hur klarar ni av det här? Han ser hur de har fått funktioner de inte haft förut. Hur de får förmågor de inte haft förut. Vissa känns mer övernaturliga, vissa känns mindre övernaturliga. Men han märker hur de här grupperna fungerar tillsammans. Främmande människor som fungerar ihop. Och gör saker. Och de är själva förvånade och säger att den heliga ande verkar genom oss. Vi gör tydligen det här, men vi vet inte riktigt hur det går till. Och utifrån det här så börjar Paulus dra sina slutsatser. Wow, Kristus handlar ju genom den här gruppen i Lystra eller var de nu är någonstans. Och han verkar ge ut gåvor till dem så att de klarar av de här olika sakerna. Det är och han försöker ibland jämför listorna på nådegåvor i Bibeln. De stämmer ju inte med varandra. Det är liksom lite nya här och var. Så, va? Han säger att det är en mångfald av gåvor som Gud, som Jesus har delat ut över församlingen. Så att de gör saker som en kropp tillsammans. Ur detta får han de här bilderna. Templet, kroppen, hushållet. Om delarna som bildar en helhet som är mycket större än delarna var och en för sig. Och ingen hade en större uppgift än de kunde bära. Och ändå så blev resultatet större än vad de kunde tänka sig. Ska vi be tillsammans? Fader i himlen, det är spännande att se vad du har tänkt för människan. Att se den här dolda planen som du har när du öppnade upp ditt folk för hedna folken, att vi fick inympas i ditt folk, Herre, att vi fick bli delar i det här kyrkbygget eller tempelbygget. Far, jag ber att vi skulle få se din plan med oss, att vi skulle, Herre, jag ber att vi skulle få se var och en av oss vad du har tänkt att vi ska ha för funktion. Vilken sorts kroppsdel vi ska vara. Gud, jag ber dig. Jag ber att vi ska kunna se tillbaks om ett år. Och bli klarare på vad du vill att just jag ska göra i ditt rike, Herre. Och Herre, jag ber att vi ska få se om några år hur vår församling lokalt, vår församling i hela Vetlanda kommun, hur din församling i hela världen, hur församlingen har agerat som Jesus Kristus tillsammans. Där vi var och en får vara de här kroppsdelarna. Herre, jag ber att vi ska kunna se ditt avtryck i världshistorien. Och glädjas över att vi har fått fylla en liten del av detta och samtidigt ödmjukas över att det var inte jag som gjorde det. Herre, jag ber särskilt för alla som känner att jag har inte en aning om vad jag har för roll i ditt rike. Jag ber att du ska uppenbara det. Låt dem få märka hur de används av dig. Låt dem få se med inre öppnade andliga ögon, Herre. I Jesu namn.